Sidan 242. Växterna behöver också mineralämnen. Växter behöver, liksom människor och djur, mineralämnen för att växa och utvecklas på bästa sätt. Oftast kallar vi dessa ämnen näringsämnen eller gödselämnen när det gäller växterna. De näringsämnen växterna behöver mest av är kväve, fosfor och kalium. Andra näringsämnen som behövs i mindre mängder är till exempel magnesium, kalcium och svavel. För att växterna ska kunna ta upp näringsämnena måste de vara i jonform. De får sitt kväve från föreningar som innehåller ammoniumjoner, NH4+, eller nitratjoner, NO3-, fosfor från fosfatjoner, PO4-3-, och kalium från kaliumjoner, K+. När vi skördar växterna följer en del av näringsämnena som tagits upp från marken med växterna. De måste därför så småningom ersättas med nya ämnen för att nya växter ska kunna växa och utvecklas. Genom att gödsla jorden får växterna åter tillgång till de näringsämnen de behöver. Bildtext. Växternas näringsbehov. Solenergi, koldioxid, vatten. P. Fosfor. Zink, svavel, järn, koppar, N, kväve, kalcium, molybden, bor, magnesium, mangan, K, kalium. Handelsgödsel. Förr i tiden var stallgödsel i stort sett det enda gödselämnet man tillförde jorden. Med tiden kom man underfund med att det gick att få bättre skördar om man gödslade mer. Kväve från kilesalpeter, natriumnitrat, var det första gödselämnet man tillförde jorden för att växterna skulle få mer kväve. Men det blev dyrt att frakta salpeten från Chile till Europa. I början av 1900-talet lyckades de tyska kemisterna Haber och Bosch industriellt framställa ammoniak, NH3, genom att låta kväve reagera med väte. Ammoniak kan användas direkt som kvävegödselmedel eller användas för framställning av konstgödsel eller handelsgödsel som gödselmedel som tillverkats av industrin oftast kallas. Ammoniak är det viktigaste utgångsämnet när man idag framställer de viktiga kvävegödselämnena ammoniumnitrat och kalksalpeter, kalciumnitrat. Sidan 243. Fosfor får man från det fosforrika mineralet apatit som bland annat finns i Nordafrika och Nordamerika. Genom att låta apatiten reagera med svavelsyra får man det vanligaste fosforgödselämnet som är superfosfat. I mineralet apatit ingår också den giftiga tungmetallen kadmium. När man sprider fosfatgödsel på åkrarna följer därför en del kadmium med. Genom att undersöka gamla vetekorn har man räknat ut att kadmiumhalten fördubblats under 1900-talet. Kalium kommer från saltgruvor i bland annat Tyskland och Frankrike. Den vanligaste kaliumföreningen i handelsgödsel är kaliumklorid. Ofta blandar man kväve, fosfor och kaliumföreningar och får då ett NPK-gödselmedel. Bokstäverna NPK kommer från de tre ämnenas kemiska tecken. Gödsla rätt. Växterna behöver sina näringsämnen i bestämda proportioner. Om man planterar 1 kg vetekorn behöver dessa tills vetet är färdigt att skörda 30 gram kväve och 5 gram fosfor om det ska växa så bra som möjligt. Om man nu gödslar marken med 30 gram kväve och 30 gram fosfor kan inte vetet tillgodogöra sig mer än 5 gram fosfor. Den överflödiga fosforn blir då kvar i jorden. Därifrån leds den bort med markvattnet till bäckar och åar som för fosforn vidare till sjöar eller hav. Här verkar fosforn som näringsämne och orsakar övergödning. Se sidan 245. Gödslar man vetet med 30 gram kväve och 2,5 gram fosfor är det för lite fosfor och vetet kan då inte använda mer än 15 gram kväve. Vetet har växt sämre. Vi får ett överskott på kväve som leds bort till något vatten där det verkar som näringsämne och bidrar till övergödningen. Vänster bildtext. Stallgödsel innehåller alla näringsämnen som växterna behöver och var för den enda gödsel man tillförde jorden. Höger bildtext. Idag gödslas de flesta jordar med handelsgödsel och bekämpningsmedel, gifter, används för att ta död på skadliga organismer. Sidan 244. Kvävets kretslopp. Luften består av 78% kväve. En del av detta kväve befinner sig i ett ständigt kretslopp. Det kväve som växterna behöver tar de genom sina rötter upp från jorden som ammoniumjoner, NH4+, och nitratjoner, NO3-. Avfallsprodukter från människor och djur hamnar tillsammans med döda växter och djur i jorden. Bakterier och svampar bryter ner ämnen som hamnar i jorden. Då frigörs ammonium och nitratjoner som kan tas upp av nya växter. Ärtväxter, till exempel klöver och lucern, kan med hjälp av bakterier i rötterna binda kvävgas från luften som ammoniumjoner. Det finns också bakterier i jorden som sönderdelar nitratjoner till kvävgas som går tillbaka till luften. Det naturliga kretsloppet är slutet. Idag ser lantbruket oftast annorlunda ut. Det som skördas på gårdarna, till exempel spannmål och grönsaker, transporteras iväg till städerna där de flesta människorna bor. Med spannmål och grönsaker följer de kväveföreningar som växterna tagit upp ur jorden. De återförs inte längre till jorden där de kommer ifrån utan hamnar på soptippar och i reningsverk. För att jordbruket ändå ska fungera och ge rikliga skördar tillför man jorden kväve med handelsgödsel som framställs av luftens kväve. Sidan 245. Våra transportmedel och våra fabriker släpper idag ut stora mängder kväveoxider, vilka i luften omvandlas till salpetersyra som faller ner som surt regn. Utöver vätejoner innehåller salpetersyra också nitratjoner, vilka verkar som näringsämnen. Övergödning. I ett friskt vatten råder balans mellan växter, djur och bakterier. Växterna tar upp koldioxid och producerar syre åt djur och bakterier. Samtidigt utgör växter föda åt djuren. Bakterierna sköter om förmultningen av döda växter och djur. Näringsämnen som nitrater och fosfater blir då åter tillgängliga för växterna. Människans olika verksamheter, jordbruk, industri, trafik och hushåll har på många håll bidragit till att störa den naturliga växelverkan som finns i ett friskt vatten genom ökade utsläpp av kväve och fosfor. I jordbruket gödslar man med för mycket nitrater och fosfater. Vid all förbränning av fossila bränslen i industrier, trafik och hushåll bildas kväveoxider. I luften kan de omvandlas till nitrater och falla ner med det sura regnet. Hushållens avloppsvatten innehåller ofta fosfater från tvätt- och rengöringsmedel. Tillsammans ger alla dessa utsläpp alldeles för mycket av nitrater och fosfater åt vattenväxterna. De växer och förökar sig kraftigt. Då blir det fler döda växter för bakterierna att bryta ner. Antalet bakterier ökar och därmed syreförbrukningen. För fiskar och vattenlevande smådjur kan syrehalten i vattnet bli så låg att de dör. På sikt hotas också sjöar och vattendrag av igenväxning. Bildtext i tre delar, sidan 244-245. Så här var det förr när kvävet var i balans med växter och djur. NH4+, NO3-. Bakterier omvandlar ammonium och nitratjoner till kvävgas. Växter tar upp kväve i jonform. Kvävgas i luften. Ärtväxter binder kväve ur luften. Djur förmultnar spillning. Nu ser det oftast ut så här. För att ersätta kvävet som förs bort med växter och djur gödslar vi med kvävegödsel som framställs av kvävet i luften. Utsläpp av kväveoxider ger salpetersyra som är en del av det sura regnet. Salpetersyra innehåller nitrater som bidrar till kvävegödslingen. Kvävgas i luften. Konstgödselfabrik. Kvävegödsel. Kväveoxider. NH4+, NO3-. Kväverikt avfall från soptippar och reningsverk. Kväveoxider. Surt regn. H+, NO3. Sidan 246. I det syrefattiga vattnet trivs och förökas andra slags bakterier som inte behöver syre. När dessa bakterier bryter ner döda växter och djur bildas giftiga och illaluktande gaser som ammoniak, metan och svavelväte. Vattnet börjar stinka. Numera försöker man på olika sätt att minska övergödningen. Jordbruket använder mindre handelsgödsel. Längs många vattendrag gräver man dammar, så kallade kvävefällor, som vattnet får rinna genom. Växtligheten i dessa dammar tar då upp en del av näringsämnena. Alla tätorter har fått bättre reningsverk för att ta hand om fosfater. Nya bilar har försetts med katalysatorer som minskar kväveoxidutsläppen. I hem och hushåll kan alla hjälpa till att välja produkter som är skonsamma mot miljön. Men än återstår det mer att göra om vi ska rädda de sjöar och vattendrag som idag är övergödda. Grundvattnet kan förstöras. Växterna kan endast ta till sig en viss bestämd mängd kväve. Om man nu gödslar jorden med för mycket kväve kan en del av detta överskottskväve i form av nitrat, NO3- lösas upp i regnvatten och föras ner till grundvattnet. Nitratet kan också lagras i grönsaker som spenat och sallad. I områden med mycket överskottskväve kan därför dricksvattnet innehålla för mycket nitrat. Nitratjoner är i sig själva inte giftiga, men kan i kroppen omvandlas till giftiga nitritjoner, NO2-. Nitritjoner hindrar syretransporten i blodet, vilket är särskilt farligt för nyfödda. De kan också reagera med äggviteämnen i kroppen och bilda cancerframkallande ämnen. Ekologisk odling. En hel del lantbrukare odlar idag sina växter enligt de regler som gäller för ett naturligt kretslopp. Detta betyder att de inte använder handelsgödsel utan istället har ett antal djur på gården som kan förse åkrarna med näringsämnen från stallgödsel. De tillämpar ofta gröngödsling, vilket innebär att ärtväxter som har förmåga att binda kvävgas ur luften i sina rotsystem plöjs ner i marken för att tillföra jorden kväve. Lantbrukare som tillämpar ekologisk odling använder inte heller bekämpningsmedel för att bli av med ogräs, sjukdomsframkallande svampar och skadeinsekter. Djuren föds också upp efter vissa regler. Mat som kommer från gårdar med ekologisk odling är försedda med ett kravmärke, vilket betyder att lantbrukaren följer de krav man ställer på en ekologisk odling. Sidan 247. Bildtext. Kommer de vackra blomrika ängsmarkerna att finnas kvar? Övergödning drabbar inte bara sjöar och vattendrag. Nedfallet av kväve från surt regn påverkar också organismerna på land. På ogödslade ängs- och naturbetesmarker med stor blomprakt och rikt insektsliv tränger bredbladiga gräs, nässlor och hundkäcks undan de ursprungliga växterna. Då minskar eller försvinner många insekter. Till de mest sårbara hör många vackra fjärilar. Sidan 248. Rening av dricksvatten. Vattnet vi använder som dricksvatten hämtar vi antingen från grundvatten långt ner i marken eller från ytvatten i sjöar och vattendrag. Innan vi använder vattnet måste det renas i ett vattenverk. Grundvattnet är oftast så rent att det kan användas utan rening eftersom det filtrerats väl när det runnit ner i marken genom olika sand- och gruslager. Ibland behöver det dock justeras till rätt pH-värde, 7,5-9,0, liksom man ibland behöver ta bort järn- och manganjoner. Grundvatten som kommer från kalklager är oftast hårt eftersom det innehåller kalcium- och magnesiumsalter som behöver tas bort för att göra vattnet mjukare, avhärdas. Ytvatten är inte lika rent som grundvatten och behöver därför renas i fler steg beroende av hur mycket föroreningar det innehåller. Vid den kemiska reningen tillsätter man kemikalier som järnklorid eller järnsulfat, vilka får föroreningar i vattnet att klumpa ihop sig och bilda flockar som sjunker till botten. Filtreringen innebär att man låter vattnet rinna genom sandbäddar som fångar upp olika föroreningar. I det tredje steget sker vid behov pH-justering, avhärdning och borttagning av järn och mangan. Desinfektionen innebär att man tar död på bakterier som kan finnas i vattnet. Detta sker med hjälp av någon klorförening eller ozon, men kan ibland ske med ultraviolett ljus. Så här använder vi vattnet. Övre bildtext, tabell. I genomsnitt använder vi 180 liter renat vatten per person och dygn. 10 liter för mat och dryck. 35 liter för WC-spolning. 35 liter för disk, 25 liter för tvätt, 65 liter för personlig hygien, 10 liter för övriga ändamål. Sidan 249. Rening av avloppsvatten. När vi använt det renade vattnet har vi förorenat det med en massa olika ämnen som vi måste försöka få bort innan vi släpper tillbaka vattnet till naturen igen. Reningen av avloppsvattnet sker i olika steg i våra reningsverk. Mekanisk rening. Här rensas större och tyngre föroreningar bort med hjälp av ett galler. Uppslammade partiklar får sjunka till botten. Uppfångat material förs bort och grävs ner. Biologisk rening. Med hjälp av bakterier och andra mikroorganismer samt genomluftning bryts biologiskt material ner och bildar ett bottenslam som förs vidare till en rötkammare. Här bildas biogas, metan och koldioxid som används som bränsle. Restmaterialet i rötkammaren kan användas som gödsel. Kemisk rening. I avloppsvattnet finns nu kvar bland annat fosforföreningar från disk och tvätt som måste tas om hand så att de inte kommer ut i sjöar och vattendrag där de skulle bidra till övergödningen. Genom att tillsätta kemikalier som till exempel aluminiumsulfat kan man binda fosforföreningarna så att det bildas svårlösliga föreningar som sjunker till botten. Kväverening. Här omvandlas kväveföreningar som nitrater till kvävgas. Omvandlingen sker med hjälp av mikroorganismer. Detta fjärde steg i reningen finns inte i alla reningsverk. Istället för det fjärde steget kan man låta naturen sköta reningen genom att låta det passera så kallade kvävefällor. Nedre bildtext, sidan 248-249. Kemisk rening, filtrering, pH-justering, avhärdning, desinfektion, borttagning av järn och mangan, grundvatten. Mekanisk rening, biologisk rening, biogas, gödsel, kemisk rening, kväverening.